Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att jobba som konsult, det är att alltid ha kunden i fokus. Om de säger hoppa, frågar man hur högt? Eller, nej, det funkar inte riktigt.
Nej, men när vi säljer det vi har mellan öronen och vill lära oss mer och mer om att det faktiskt är en icke-sinande källa av kraft, då behöver vi hitta sätt att ta hand om vår hållbarhet för oss själva och andra. Hur gör man?
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre, så är det många av oss som bara mår sämre.
Så kan det ju inte fortsätta, och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Steyer, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Nu pratar vi om konsulters hållbarhet eller icke. Och vi ska ta hjälp av Twitch Health för att de pratar om medarbetare som inte är utslitna utan söndervilade, skriver de lite provokativt i ett blogginlägg.
Ja, för det är inte återhämtning de pratar om i det här fallet. Det behöver vi ju. Utan det faktum att vi svenskar rör på oss allt mindre. Andelen svenskar med låg kondition har nästan dubblerats på 20 år. Och det finns faktiskt många som inte ens klarar en rask promenad.
Nej, och så sent som igår så var det på nyheterna om att just den som inte rör sig alls, det är ju den som får liksom mest marginalnytta av att börja röra på sig. Men vi behöver fundera på att göra de här trösklarna lite mindre.
Ja, och som Twitch skriver i det här blogginlägget så varken friskvårdsbidrag, sponsring av lopp eller andra slumpvisa insatser verkar funka särskilt bra. Däremot lyfter de några exempel på organisationer som har lyckats. Och några av dem är Södertälje kommun, där rörelse faktiskt är en arbetsuppgift, dock inte träning.
Nej, och Atea som jobbar med omtänksamt tjat, som de kallar det för.
Det är jättekul och jättebra, omtänksamt tjat.
Och där har Twitch Health varit med och hjälpa dem engagera 93% av medarbetarna med Sverigestafetten.
Ja, det är höga siffror. Du kan läsa mer på twitchhealth.se under bloggen och vi lägger en länk i inlägget som vanligt.
Mm. Nu äntligen, välkommen Pernilla Ramslöv.
Stort tack.
Du driver ju Nox Consulting som du ska få berätta mer om. Men jag kollade på er hemsida igår och då står det att det gör ni med mod, kraft, ansvar och massor utav kärlek. Och stämmer det att det är sedan 2010?
2010 så registrerade vi bolaget, men vi drog igång verksamheten 2011.
Så ni skulle kunna skjuta på 10-årsjubileumet till, vad blir det, 2021 då med andra ord?
Ja, men det kommer vara.
Ja. Varför registrerade du Nox där 2010? Vad var det som behövdes?
En annan typ av aktör på konsultbranschen, i konsultbranschen. Att hitta det här, det bästa av två världar. Så någonstans mellan det traditionella konsultbolaget och de mäklarna som mer bara förmedlar uppdrag. Och där hittar vi en unik kombination.
Den här har ju gått väldigt, väldigt bra. Och under året så har ju du också fått utmärkelsen näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör av veckans affärer. Och det är ju såklart tätt sammanlänkat med det du har gjort på Nox. Vad är det ni har hittat? Vad är det ni gör?
Ja, för det första så är det faktiskt absolut inte bara jag, utan det är ju ett fantastiskt team bakom som jag är en ödmjuk ledare för. Men det vi har gjort är ju verkligen att lyckas med att göra den här kombinationen. Så vi är ju för egenföretagarna det traditionella konsultbolaget är för sina konsulter. Det vill säga sälj, marknadsföring, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten, sociala sammanhang. Liksom allt det där som man behöver som egenföretagare. Ett sammanhang, en tillhörighet, kollegor. Det är vi för våra egenföretagare. Men samtidigt så har vi ju ingen begränsad leveranskapacitet, utan vi har ju ett jättestort nätverk, så vi har ju byggt Stockholms starkaste IT-community. Så det är verkligen en riktigt unik, härlig kombination av två affärs- eller leverantörstyper kan man säga.
Och vi ska ju prata idag om den organisation, alltså ditt team så att säga, det som du har, och sen också om alla de konsulterna som ni vänder er till. Och hur många är ni på Nox och hur många konsulter är det vi pratar om?
Så vi är 11 anställda på Nox och vi sysselsätter drygt 200 konsulter just nu och det är drygt 1600 egenföretagare i nätverket. Men sen har vi en leveranskapacitet på drygt 5000, för vi jobbar med lite mindre sådana nischbolag också. Så att, ja, många siffror blir det, men ett litet stort företag.
Ja, det blir litet stort. Mm.
Men jag tänker då när ni startade, för man pratar mycket om gig-ekonomin, alltså att den traditionella anställningen, det är inte så alla vill jobba. En del vill jobba så men får inte jobben på det sättet, så det kan ju gå båda vägar. Var det där någonstans ni såg att det höll på att hända något nytt?
Ja, men vi såg det här med att fler och fler väljer att bli egenföretagare. Och det gör man ju utifrån ett frihetsperspektiv. Det är därför de allra flesta väljer att bli egenföretagare. Och frihet handlar om både att kunna styra sin egen kompetensutveckling, att styra sin egen tid, att kunna ta 10 veckors semester tillsammans med barnen, eller att kunna gå klockan 3 och hämta barnen på dagis för att få till den här berömda balansen i livet, och även en frihet att styra över sin egen ekonomi. Så det tror jag är, det är den trenden vi ser, och den ser vi faktiskt hos alla generationer, men väldigt mycket den allra yngsta generationen. Sen just ordet gig-ekonomin, den tog vi till Sverige 2016 i mars. Ja.
2016 i mars, ja. Jag var log när du beskrev den här fina sidan av att vara egen, för det är precis det där som jag själv åtnjuter, med vissa utmaningar för att få till det, men det är precis det där som jag själv känner att jag älskar. Men...
Och jag har gjort i många år, även om jag precis inte är egen just nu. Jag känner så igen det. Sen tänker jag så här, man är i grund och botten till slut alltid beroende av att sätta mat på bordet. Så där är man ju inte riktigt fri. Och då tänker jag att som giggare kan man ju vara ganska ensam.
Mm.
Och då kanske en lösning som att ingå i ett nätverk som ert, att det kan vara en lösning på ensamhetsproblemet, eller?
Ja, men absolut. Jag tror att de flesta vill ha ett sammanhang och känna en tillhörighet. Och då är ju vi ett väldigt bra sånt alternativ för egenföretagare inom IT.
Och då måste man hålla, och det här har vi pratat om tidigare, vi såg i Almedalen du och jag, vilket var, ja, det är också goda minnen, det var jättekul. Jag vet att du brinner för ett hållbart arbetsliv, både för dina anställda men också för era konsulter. Och jag vet att du pratar om 3 stycken perspektiv, att det ska vara en hållbar affär, självklart, en hållbar medarbetare men också hållbar värld. Hur kommer det sig att det är de här 3, och liksom vill du beskriva hur du tänker kring dem?
Ja, men först och främst så en hållbar affär. Det handlar ju om att man faktiskt har en produkt eller en tjänst som någon vill köpa.
Mm.
Och det där låter ju helt självklart. Men det är det faktiskt inte. Det finns väldigt många produkter där ute som är nice to have. Och man startar bolag utifrån att man faktiskt kanske inte riktigt har tänkt igenom de perspektiven. Jag har själv varit i ett sånt bolag. Men också om man tänker som egenföretagare. Så där att man faktiskt tänker igenom. Ja, men har jag någonting som är säljbart? Så det är liksom väldigt grundläggande. Sen i en hållbar affär så lägger jag också relationer. För oss är det väldigt mycket viktigare med långsiktiga relationer än kortsiktiga vinster. Alltså hur man hanterar sina kunder, hur man hanterar sina leverantörer. Att allting börjar med att ge. Och ge är ju att ge information, ge kompetens, ge av sitt nätverk. Och där lägger jag väldigt mycket i en hållbar affär. Och hållbara medarbetare är ju otroligt viktigt. För om medarbetarna kan vara sitt absolut bästa jag ur alla perspektiv, så kommer ju de att vara det bästa för företaget. Och det ligger ju massor i det där. Dels att faktiskt man ska bygga på individens styrkor. För det man är bra på tycker man är roligt, och då blir man ännu bättre. Och det är bästa sättet att få någon att verkligen blomstra och bli sitt allra bästa jag. Och tvärtom då, om man tittar på att man ibland pratar om någons svagheter. Och att man ska förstärka dem. Det tycker jag är helt värdelöst. För det finns ju en anledning till att de där är någonting som man kanske inte riktigt är lika bra på. Det är förmodligen att man inte tycker det är särskilt kul. Och då är det ju oändligt mycket bättre att någon annan gör de grejerna. Sen i hållbar medarbetare så ligger också i att kliva utanför den komfortabla zonen. Att utvecklas. Vi behöver hela tiden utvecklas, både som individer och som företag. Och att hitta sätt att få medarbetare att faktiskt våga vara där ute så mycket det bara är möjligt. Men sen handlar det såklart om hälsa och balans och flexibilitet och så. Mm. Så det finns mycket just i hållbara medarbetare. Och hållbar värld handlar ju såklart om liksom varför vi finns till som företag. Och hur vi kan med det vi gör kunna ge tillbaka så mycket det är möjligt. Både till nästa generation och till samhället. Så att det är ännu större än CSR faktiskt.
Mm, och där vet jag att ni gör mycket på NOx. Känner du att det är en, ska man säga, en typ USP för de konsulter som väljer att ansluta sig till er? Att det är också det här samhällsfokuset som ni har. Är det viktigt för era konsulter, märker du, eller kommer det mer från er?
Jag tror det är superviktigt för våra konsulter. Jag tror det är superviktigt för alla i samhället idag, i alla fall de allra flesta. Och det är ju att vara del av ett större why. Att man faktiskt, man vill jobba med ett företag för att de faktiskt gör bra grejer. Och där har ju vi jobbat jättemycket med att inkludera både våra egenföretagare men även våra kunder i massvis av olika aktiviteter. Mm. Ja, tillsammans med nätverket så har vi byggt en by i Kenya genom Hand in Hand där vi liksom inkluderar dem. Vi har ju skrivit en bok som heter Fixa gigget, hur man lyckas i gigekonomin. Mm. Där då alla egenföretagare fick möjlighet att bidra med sina bästa tips om att vara egenföretagare. Och som vi sen då säljer till förmån för välgörenhet. Så att, och sen, vi har CSR integrerat i vår affärsmodell där vi för varje konsult vi sätter i uppdrag så får den konsulten en voucher att stötta en student i Tanzania. Och det här, jag kan fortsätta hur länge som helst om massor av olika aktiviteter vi gör, både för att involvera. Och vi tror att det är otroligt viktigt idag, för man väljer ju vilka varumärken man vill jobba med och vilka varumärken man vill köpa av.
Mm. Jag tänker, kan det också innebära, tror du, att en av era konsulter tackar nej till ett uppdrag för att man anser att det sammanhanget inte bidrar med något gott?
Helt övertygad. Det är ju ganska många idag som vi möter som till exempel väljer bort gamblingindustrin. Så poker och den typen av. Eller man väljer bort att man inte vill jobba med med alkohol eller tobak. Eller, ja. Så att, det blir mer och mer värderingsstyrt. Och den generation vi ser som kommer in på arbetsmarknaden idag, om vi får kalla det för Greta Thunberg-generationen. Mm. Så de är ju enormt medvetna.
Mm. Mm.
Och då är det kommer bli ännu mer viktigt för företag att jobba med de här frågorna för att vara attraktiva. Både liksom som arbetsgivare och uppdragsgivare.
Då tänker jag att IT, ofta går det bra om man håller på med IT, eller hur? Alltså kanske bättre än om man håller på med teater. Och just idag kanske man kan ha råd med det här. Men jag tänker om tiderna blir snålare så kan det vara mer lockande att tacka ja till uppdrag som egentligen gnisslar lite så där med den egna kompassen. Men då tänker jag att den första punkten du sa, att se till att affären är hållbar.
Mm.
Det kanske kan vara en räddningsplanka då, för att om jag verkligen har någonting att sälja som världen behöver, då borde jag ha fler än en uppdragsgivare.
Ja, helt rätt.
Och hur, jag tänker det här med hållbar affär, är det någonting där ni erbjuder liksom coaching, om man kommer in som ny konsult och känner att mitt erbjudande här kanske jag skulle behöva vässa på lite, coachar ni då, eller är det så att ni erbjuder liksom tillfällen där man kan vidareutbilda sig?
Ja, men vi har speciella tillfällen då för alla som är nya, som tar steget in i gigekonomin och inte riktigt vet vart man ska börja. Kanske inte ens vet vilket typ av bolag man ska ha. Och då har vi speciella kvällar för dem där de får hjälp med allt ifrån hur de ska skriva sitt CV för att kunna se så bra ut som möjligt och hur de ska tänka med sitt företagande. Men också det här som är viktigt, hur man i hållbarhetsperspektivet med försäkringar och sånt. Vad är trygghet idag? Vad är trygghet imorgon? Vad är trygghet om 25 år? Hur behöver jag tänka när jag inte har en arbetsgivare som tar hand om alla de där grejerna med sjukförsäkring och pension och allt vad det innebär? Då måste vi hjälpa dem. Vi måste ta ett stort ansvar i gigekonomin så att faktiskt individerna har en trygghet. Och det blir ju en påverkan även för samhället. Man pratar ibland om den här nästa generations fattigpensionärer. Men där tycker jag att vi har ett jättestort ansvar, vi som agerar inom det här, att faktiskt informera, utbilda och hjälpa människor.
Så man är välkommen till er även om man inte, jag menar, säger att man har några uppdrag, men man försörjer sig inte riktigt helt och hållet. Är man ändå välkommen? Eller vad är tröskeln liksom?
Nej, men tröskeln för oss är ju dels att vi faktiskt ska vara en person som agerar inom primärt IT då för oss. Eftersom det är där som vi verkar och det är där som vi har våra uppdrag. Så det är väl den kanske första tröskeln så att säga. Men sen kan man absolut gigga på deltid. Det är ju många som väljer liksom, i olika skeden i livet hur mycket man väljer att gigga.
Men det är oftast att man kommer och har redan kunder?
Nej, de allra flesta kommer ju utan kunder.
Jaha.
Och vi jobbar med drygt 100 olika kunder idag som vi levererar direkt till. Och det är ju att vi hjälper dem då att få uppdrag. Så det är ju lite som jag pratat om, det är ju nummer ett för egenföretagare faktiskt, att man har ett uppdrag.
Mm.
För då har man en inkomst och då kan man försörja sig och mat på bordet. Så kan man tänka alla de där andra sakerna.
Mm.
Men jag tänker, om man kopplar till en hållbar konsult, så apropå det här med styrkor och svagheter, just att man behöver känna, det krävs en viss självkännedom och veta att mina styrkor är att det här tycker jag är jättekul, men jag kan ingenting om moms och jag tycker det är jättesvårt med försäkringar, och att man förstår att man kan behöva ta hjälp med sina svagheter. Men jag tänker, de kan ju också handla om just det här att jag... det är oftast, man brinner oftast för det man gör, och finns det mycket att göra så är det är sällan det dyker upp en broms på vägen, utan det går ofta att jobba på ganska mycket, och man kanske har kunder som efterfrågar mer och det är snäva deadlines och sådär. Hur tänker du att man som konsult kan jobba med den biten, och hur jobbar ni? Just att ibland behöver jag ju faktiskt säga nej för att kunna säga ja imorgon och hålla som konsult. Hur jobbar ni med det?
Ja, men vi har ganska mycket föreläsningar kring det där och pratar om det där aktivt. För det är ju så att man är inte hållbar i längden om man kör på. Sen kan man ju köra på i perioder om man sen hittar återhämtning och så. Men då handlar det ju om att man faktiskt ska ha en buffert för det där. Så att man inte, liksom, när det går bra i goda tider, att man använder upp alla pengar, utan att man faktiskt skapar buffert. Och att man har metoder och verktyg för att hitta det där, både liksom mindfulness och återhämtningsperioder och så. Så där behöver ju vi också vara väldigt delaktiga i det där. För man är ju precis som du säger, man är ju sin egen produkt, och om produkten inte är säljbar så får man inga pengar.
Nej. Hur tycker du att den insikten är generellt hos konsulter idag? Om man tittar bakåt i tiden, nu har ni varit liksom igång i 10 år, men hur förstår man det här?
Vissa förstår det och vissa förstår det inte. Och vissa behöver hjälp att förstå det. Mm. Och vissa gör det ju, som börjar med sitt giggande för att skapa den här balansen i livet. Så det är väldigt olika. Mm. Men vi har ett uppdrag och ett ansvar att hjälpa människor.
Hur tänker du, kunderna, börjar kunder också förstå det här? För jag tänker på det här med, som vi började lite inledningsvis med, det är hjärnan som kommer, det är hjärnan som får uppdraget, och vi börjar lära oss mer och mer om hjärnans både liksom kapacitet men också begränsningar. Och jag tänker att om jag som uppdragsgivare tar in en konsult, så vet jag ju också att det kommer inte bli bästa kvaliteten om den här personen jobbar för mycket med för många olika saker samtidigt. Märker du också att era, du sa ungefär 100 kunder som ni har, börjar den här medvetenheten öka hos dem också?
Ja, men det tror jag generellt sett. Jag tror generellt i samhället att man pratar mer om de här frågorna. Men det är ju såklart olika hur långt olika kunder har kommit. Men vi kan ju vara delaktiga i det där också. Att dels att man inte ska sälja en konsult på uppdrag där man redan vet från början att ja, men här kommer man behöva jobba 150% för att få ihop det. Mm. Det är ju inte lämpligt. Och att man pratar om arbetstider, att man skapar avtal där man, att det är 40 timmar i veckan och så vidare och så vidare. Det finns ju, och ibland kan det klart vara perioder i ett projekt där det behövs att man lägger några extra timmar. Men att man då också pratar med kunder att då måste det finnas tid för återhämtning efter en sån period. Så vi har ett jättestort ansvar att vara delaktiga och hjälpa våra konsulter. För det kan, precis som du säger, Ann-Sofie, vara svårt att som konsult, när man sitter där och då man vill vara till lag, så man vill att kunden ska älska en, att säga stopp. Då kan vi vara den som gör det åt konsulten.
Ja. Mm. Okay, jag kan verkligen se det. Och just som kund, det behöver inte vara illa ment, utan man vill ju ha leverans, och primärt har man ju inte tagit in konsulten med fokus på dess hållbarhet, utan fokus på leveransen. Men det blir så avgörande för att hålla över tid. Så.
Ja, absolut. Och där, att vi har ju kontinuerliga uppföljningar hela tiden med både kunder och konsulter, att vi är delaktiga. Mm. Så att man pratar med konsulterna en gång i månaden, så här, hur mår du?
Mm. Ja. Mm. Men hur funkar det rent praktiskt? För att ni är 11 anställda. Mm. Och så upp till, vad sa du, 5000 personer som är knutna till er på ett eller annat sätt.
Ja.
Och de befinner sig på olika platser ute i landet?
Primärt är det Stockholm. Vi har lite ute i landet också, men primärt Stockholm. Ja.
Hänger ni mest digitalt eller liksom ses ni alla dessa? Ja, hur funkar det?
Ja, men vi har skapat en digital plattform för att vi ska kunna lägga så mycket tid som möjligt med det fysiska mötet. För det är där som vi gör skillnad. Så allt som vi kan automatisera digitalt har vi gjort. Vi kan säkert bli ännu bättre på det. Men sen är det ju otroligt viktigt med de fysiska mötena. Så dels att vi arrangerar de här aktiviteterna. Vi har minst en aktivitet i veckan. Och det kan vara allt från frukost till att vi har, ja, men såna här kompetensutvecklingsaktiviteter, till att vi gör afterworks. Förra veckan var vi på Nationalmuseum och sprang omkring och lekte. Så att man massor av olika typer av aktiviteter. Och då är det ju valfritt. Man väljer vilka aktiviteter man vill vara delaktig i. Och sen är vi även på plats. Så dels att vi är ute och besöker, vi sitter och jobbar hela dagar ute hos våra kunder för att vi ska vara nära konsulterna, för att de ska kunna komma ner 5 minuter och tjabba lite om hur det går på uppdraget och sådär. Så att hela tiden hitta sätt att vara närvarande med det fysiska mötet.
Mm.
Mm, jag hör att det är genomgående fokus på att se, att fånga upp, att stötta och försöka liksom putta ner allting som går att göra digitalt just för att frigöra till det här värdeskapande som ju handlar om att vi behöver se varandra och prata och fånga upp. Du pratade också, vi pratade kort innan om det här med att kompetensutveckla och i det så pratade om att men, det kan vara att man lär sig någonting om machine learning eller AI till exempel, men också att lära sig om hur jag ska driva min affär för att den är hållbar. Men som kom vi in på det här med liksom hälsa och alltså, ja, mer liksom fysisk hälsa. Hur gör du för dina 11? Hur jobbar ni med det?
Ja, men dels så har vi har självklart friskvårdsbidrag där man får träna. Man får träna när man vill på arbetstid. Vi pratar väldigt mycket om våra värdeord, det här med kraft, mod, ansvar och amore. Vad betyder det för oss? Vad betyder det för liksom, hur vi ska vara mot varandra, hur vi ska vara mot våra kunder? Vi jobbar väldigt mycket med den här friheten. Den tror jag skapar väldigt mycket mental hälsa.
Hur gör man det? Hur jobbar man med frihet?
Ja, vi har ju implementerat fri arbetstid. Vi har ingen tidrapportering. Och med ingen tidrapportering så menar jag verkligen ingen tidrapportering. Vi har fri semester. Vi betalar ut semesterersättning en gång per år. Men vi räknar inte semesterdagar. Det gör oftast att medarbetarna tar mindre semester. Så ibland får vi till och med beordra semester. Men den här friheten är otroligt viktig, tror jag, för att man ska må bra. Och sen har vi även så här hälsocoacher där vi pratar om mat och där vi pratar om sömn och där vi pratar om rörelse och sådär.
Jag blir nyfiken. Ingen tidrapportering. Det låter härligt. Mm. Hur fångar du eller ni då upp om någon plötsligt jobbar för mycket?
Ja, eftersom vi är 11 personer, vi är ganska nära varandra. Så det där, man märker ju det. Så fortfarande nu är vi en sån här relativt liten grupp. Så pratar vi om det. Och att man viktigt att man pratar om det. Och att jag som ledare pratar om att jag kanske nu tycker jag att det är lite för mycket, då vågar ju medarbetarna säga det. Så det här lead by example är ju otroligt viktigt, och att man faktiskt verkligen tänker på det som ledare, och att man går hem i rimlig tid, så att man tar ledigt på en vardag. Det gör ju att medarbetarna också vågar göra det, att det blir accepterat. Mm. Så jag tror mycket det där ligger i en kultur, hur man agerar och hur man är som ledare, och så sprider ju sig det.
Mm. Och i konsultuppdragen, säljer ni liksom ett resultat då, eller säljer ni timmar där?
Och det beror ju faktiskt på att de flesta kunder fortfarande lever i timvärlden, så att det är väldigt svårt att sälja resultat. Så att det är, jag ska säga, 99% är timmar.
Och kan vi inte ändra det?
Ja, det vore väl underbart. Och även ändra på att man faktiskt kan jobba på andra ställen än på det där kontoret.
Ja, just det.
För det är fortfarande också så att de allra flesta kunder vill att konsulten ska vara på plats. Även om man faktiskt kanske ibland presterar bättre på en skärgårdsö.
Absolut. Mm.
Det gäller att organisationer förändras där, tror jag.
Ja, verkligen. Vi börjar se på arbetsmarknad och arbetsliv på ett annat sätt.
Mm. Ja. Jag tänker att jag kommer tillbaka till det här. För att det här ska funka, det här som du beskriver. Det handlar ju jättemycket om tillit. Det handlar jättemycket om kontinuerlig dialog. Att se varandra. Och att det är faktiskt kulturen som bär det här snarare än någon policy. Som är så här, policy, 3 timmar på skärgårdsö. Alltså det är inte så. Utan det är, och jag tänker att det låter som att ni är bara 11 stycken. Men den kulturen som ni har skapat på Nox, den präglar också era konsulter. Och det låter också som att ni jobbar med bra kunder. För jag tänker det blir en utmaning också. Att ni kan ha en stört skön kultur. Men kommer man ut på ett uppdrag där du säger det är verkligen stämpelklocka och man ska sitta här och man är inhyrd konsult så man sitter i det minsta rummet utan fönster. Jag har varit revisor så jag vet hur jag var ute på uppdrag ibland. Att det handlar väldigt mycket om att den kulturen finns hos era kunder också. Håller du med om det? Eller hur?
Ja, men absolut. Och där får man ju säga att med anledning av att det har gått ganska bra för oss,
ja,
så har vi förmånen att välja och välja bort kunder som vi inte tycker står för våra värderingar.
Mm. Det är jätteintressant, för det är nog många som skulle vilja säga att så gör man. Men som sagt, det går väldigt bra för er så ni kan göra det. Och ni attraherar förmodligen också som bolag, alltså kunder som förstår vad The Knox Way liksom står för.
Ja, och det är ju en del i vårt värdeord mod,
ja,
att våga välja bort.
Mm. Mm.
Och jag tänker att det är också smart att passa på att göra det i goda tider. För då kanske man har hunnit påverka även kunderna. Sen när dåliga tider kommer och då kanske de efterfrågar något annat.
Ja, men och vi behöver ju också vara med och vara delaktiga i att påverka kunderna. Att faktiskt, hur är de attraktiva arbetsgivare, uppdragsgivare? Hur får de bäst tillgång till de bästa konsulterna? Och där kan ju vi också vara med och göra skillnad. Så att...
Verkligen, vi är som ett mikrosamhälle med,
med godhet. Ja.
Ja, med godhet. Ja.
Jag är nyfiken på just det här, att bygga en kultur. Det måste ju trots allt vara lättare om man är ett gäng som alla sitter i samma byggnad och ses ofta. Och nu har ju du förklarat att ni försöker att träffas ändå med de förutsättningar ni har. Men liksom, hur ser du på utmaningarna att bygga en kultur i en sån här liksom utspridd och delvis digital organisation? Och vad är framgångsfaktorerna för att lyckas?
Ja, men det handlar mycket om, tror jag, hur man kommunicerar. Att det är med värme och kärlek och med fokus på individen. Det handlar om vad vi gör. Så det här, ja, men om man utifrån våra med hållbar värld, så blir det ju väldigt mycket i de aktiviteter vi gör. Att vi gör en green day två gånger per år, där dels vi har föreläsningar om hur man kan vara med och bidra till en mer hållbar värld. Men där också alla, vi som är i IT-branschen, får samla in allt sitt gammalt IT-skräp i termer av tangentbord och telefoner och grejer. Och sen så lämnar vi det till där man kan antingen återvinna eller återanvända eller så. Och de pengar som man får in av det går till något projekt, senast var det att rädda Östersjön. Men alla de här aktiviteterna gör ju faktiskt att det är det som skapar kulturen. Det vi står för, vårt större why, det skapar enormt mycket kulturen. Men sen måste vi leva den kulturen. Och att man, när man kommer till Knox, att man alltid känner sig välkommen. Man får en kram. Man blir sedd. Om någon ringer och säger, jag har ett problem, bara så här, hur kan jag hjälpa dig? Det tror jag, det här... Den genuina omtanken om individen, både konsulten men även kunden, där tror jag det ligger.
Mm. Du sa något innan vi satte på inspelningsläge här, att hur ni hanterar misstag, eller snarare hur ni pratar om misstag. Kan inte du berätta?
Ja, men vi ser ju på misstag, vi har ett uttryck på Knox, det vill säga att det växer bra i bajs. Och det är ju så att det är gödsel som vi växer bra i bajs. Men vi vet ju alla att ibland skiter det sig. Det blir inte som man har tänkt sig. Men då om man ser på det som att man vet att en konflikt eller ett problem hanterat rätt, kan man vända till någonting positivt. Och då blir det ju så att om vi dessutom så här, vi hjälps åt, vi gör det tillsammans, vi tar tag i det, så kan man ju verkligen se det som något positivt. Och om man också ser de här misstagen då som erfarenheter, så är det ju så att ju fler sådana där misstag, erfarenheter vi har, desto bättre kommer vi bli att hantera nästa utmaning. Så det är lite så här, bara, kom jajamensan, en riktig härlig bajsmacka.
Jag tänker just det här språket och de bilder det väcker, det är väldigt starkt. Det är så hjärnan funkar, hjärnan vill se bilder.
Ja.
Och så skrattar vi för att det bryter sig mot business-snacket liksom. Jag tänker att det måste vara rätt effektivt, för att vi sänker ju garden när vi skrattar, och så kanske blir det väldigt mycket lättare att dela med sig av det som inte gick så bra.
Ja, och där är ju också återigen att man också som ledare faktiskt delar med sig av sina bajsmackor.
Mm.
För då blir det ju mycket enklare och man, ja.
Mm. Det spelar rätt in i det, vårt förra avsnitt där vi just pratade om det. Det är så viktigt med, jag gillar inte uttrycket tone from the top. Men alltså, har man en framträdande roll i ett företag, så blir det man gör, det blir en större sten som plumsar i vattnet. Det blir mer ringar och det sätter tonen. Och jag gillar också att ha ett uttryck för det. Istället för så här, nu ska jag berätta om ett misslyckande. Här har ni så här, här kommer en bajsmacka som vi liksom ska reda ut. Det, ja.
Ja, eller gödsel då, om man känner att gödsel. Sammanhanget inte tillåter en viss typ av ord. Ja, det är roligt.
Det har ju varit en fantastisk resa från när ni startade. Vad är nycklarna för dig att vara hållbar i ditt liksom ledarskap och företagande?
För mig är det viktigt med sömn och det är viktigt med träning. Men det är också viktigt med teamet, att vi faktiskt ger varandra kärlek varje dag. Det ger ju så enormt mycket energi.
Mm. Vad gör ni då? Det är inte bara kramar i sig, utan det är annat också.
Ja, men att man, och där när vi pratar om kärleksfullt ledarskap, att man liksom förstärker och man liksom uppmuntrar alla positiva både egenskaper och handlingar. För jag tror ju att det är det som gör att vi faktiskt växer och blir ännu bättre, att vi verkligen ser till att göra varandra till sitt allra bästa jag. Och det där är vi superduktiga på. Vi verkligen ger varandra positiv feedback hela dagarna.
Mm. Hjälpa varandra bli sitt bästa jag. Jag gillar det. Det kan man ta sig en funderare över. Att hur gör jag det idag på jobbet med mina kollegor?
Mm.
Så här, för jag har ju lätt ofta att se vad som är bra med dem. Men hur skulle jag kunna liksom hjälpa det? Och så får jag det tillbaka. Det blir bra.
Mm.
Det blir bra grejer på jobbet.
Jag tänker att då måste ni antagligen förmedla det sättet att vara till alla giggare där ute. Mm. För jag tänker att 9-11 räcker ju inte till att prata med alla. 5000 kanske inte är liksom in action varje dag. Men att, så att man gör likadant, att det blir en kedja.
Ja, men absolut. Att vi förstärker och bekräftar konsulterna och deras positiva egenskaper och hjälper dem att fokusera på det som de är bra på. Så växer ju de också. Ja, men det är ju så, det är som du säger. Det blir liksom som en kedja, det blir som en stor tribe. Mm.
Jag tänker på vägen till det här framgångsrika läget nu, och du fick den här utmärkelsen i våras. Är det något du vill dela med dig av som något hack på vägen? Något som inte har gått som beräknat, och hur ni hanterade det?
Ja, men det är klart, det finns massor av saker som inte går som man beräknar. Men dels så tycker jag det är viktigt att man har den liksom kulturen och den inställningen att man måste testa. För att om vi inte utvecklas så går vi per automatik bakåt, för omvärlden förändras. Och att man ger sig själv och liksom organisationen möjlighet att faktiskt testa nya grejer. Men man gör det i liten skala. Och då blir det ju också en innovationskultur i bolaget som också får bolaget, både bolaget och individerna, att växa. Så vi har en extrem gör-kultur. Men vi gjorde ju ett liten utsvävning till London som faktiskt gick käpprätt åt helvete. Sen lärde vi oss jättemycket om man nu var en riktig bajsmacka. Men vi lärde oss ju fantastiskt mycket på vägen. Så vi höll på där i London i 2 år innan vi bestämde oss för att lägga ner.
Mm.
Ja.
Mm. Var det kulturskillnader eller arbete?
Ja, enorma kulturskillnader.
Jag skulle gissa det, jag satt och småfnissade lite.
Ja,
men var det kulturen?
Men herregud, det är ju nästan alltid kulturen. Och det tycker jag är också sådär, när man tittar på varför folk slutar på bolag. Så är det ju, man tar ett jobb på grund av liksom en titel och en lön och en arbetsbeskrivning. Och så slutar man på ett jobb på grund av kultur och ledarskap.
Ja.
Ja. Mm. Så att, men det var ju total krasch i våran kultur kontra den brittiska kulturen. Och jag hade liksom inte ens tänkt på det. Jag är ju lite sådär att jag kör på lite.
Mm. Det måste man nog vara om man ska komma dit där ni har varit. Men då blir det också ibland hoppsan.
Ja,
Ja, den här vägen, den sätter vi ett kryss och så kör vi.
Ja, ja. Och så får man byta väg.
Ja, mm. Ja. Mm. Spännande. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig om hur ni gör. Och jag tror att det finns mycket att ta till sig. Även om man inte jobbar med IT, definitivt.
Och även om man inte giggar.
Nej, precis.
Men det tycker jag är bra med lite tips även till de som är liksom enstaka företagare som du, Ann-Sofie. Mm. För vi pratar ju ofta utifrån så traditionellt, ja, du är anställd någonstans, jobbar på kontor. Så det kanske vi ska prata mer om.
Mm.
Hur det var egen.
Vi får höra. Om våra lyssnare vill det så får ni gärna önska ämnen och gäster. Och vi vill tacka Pernilla för att du kom hit. Och så Twitch Health, vår samarbetspartner.
Just det, och Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier. Ni vet var vi finns. LinkedIn, Facebook och healthforwealth.se. Ta hand om varandra. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.